Välkommen till Radio Maranata och ännu ett program om Johannes uppenbarelse, Bibelns sista bok, full med märkliga bilder och visioner. Och det här är nu det tionde programmet där vi försöker analysera uppenbarelseboken och tolka det och applicera det på vår tid. I förra programmet så läste jag och talade lite om det som kallas för den stora skökan i uppenbarelseboken kapitel 17-19. Och min tolkning av den bilden eller liknelsen är att skökan i den här berättelsen, det är staden Rom, där man på Johannes tid levde gott av romarrikets våldsamma framfart. Och så sa jag att jag tror att vi kan applicera det här på vår tid också, där väldigt många människor lever gott på andra människors lidande. I det här programmet så ska vi se på motbilden till skökan, nämligen bruden som det talas om, närmare bestämt lammets brud. Och om henne kan man läsa i uppenbarelseboken kapitel 21 och 22. Och precis som skökan identifieras med staden Babylon så identifieras bruden med staden Jerusalem. Och det ska vi tala om nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi ska läsa två sammanhang, det ena från kapitel 19 och det andra från kapitel 21. I kapitel 19 är första gången som bruden nämns och det står så här: och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska, och de sa: halleluja, Herren vår Gud den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har de fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade: dessa Guds ord är sanna. Och det här som vi läser här i kapitel 19, det sker direkt efter att skökan som jag talat om har fallit från sin höga ställning. Så det verkar helt klart vara så att det är ett motsatsförhållande mellan vilddjurets sköka och lammets brud. Och som jag sa förra gången så finns det ingen kärlek eller trofasthet mellan skökan och vilddjuret. Det finns bara en transaktion av varor eller av människa, för att säga det så. Medan lammet och bruden ingår en pakt som består av både kärlek och trohet. Och för tydlighetens skull så kan jag säga att vilddjuret, som jag förstår det, handlar om den antikristliga staten, i det här fallet romarriket, och skökan då är staden Rom. Medan lammet är ju ett namn för Jesus Kristus i Johannes uppenbarelse, och bruden, ja, det är den vi ska försöka identifiera i det här programmet. Men jag kan ju ge en vink, och jag tror att det kommer fram egentligen ganska tydligt i den här texten som vi redan har läst, att jag tror att det handlar om Guds folk. För det står här, hens brud har gjort sig redo, skinande rent linne har fått sig att klä sig. Linnet är de heligas rättfärdighet. Så det är någon som står iklädd de heligas rättfärdighet, och det är naturligt att tänka sig då att det är de heliga som står iklädd de heligas rättfärdighet. I alla fall, i kapitel 20 och 21 så står det om domen över vilddjuret, och jag tänkte jag ska komma tillbaka till det i nästa program. Men efter berättelsen om domen så kommer vi tillbaka till lammets brud, och så står det så här i den 9:e versen i det 20:e kapitlet: en av de sju änglarna kom med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna. Kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Okej, så vem är bruden? Det står här i texten att bruden som kommer ner, det är den heliga staden Jerusalem. Så då kan vi avsluta det här programmet. Och säga att ja, men det är Jerusalem. Alltså, om vi tänker oss att staden är Jerusalem, alltså staden Jerusalem i Israel, huvudstaden i Israel, då har vi några problem. Och det första är att den staden var redan i Jerusalem och inte i himlen. Den kunde alltså inte komma ner ifrån himlen, men texten säger att Jerusalem kommer ner ifrån himlen. Och det andra är att ju mer man läser i texten, desto mer verkar staden vara något slags bildspråk. Om man tänker sig att staden är en bokstavlig stad så får man ganska snart problem. Inte minst med tanke på måtten som anges för den här staden. För staden är väldigt många gånger högre än något berg på jorden någonsin har varit. Och hur är den beskrivs som att den har bredd och längd och höjd? Och man kan ju fråga sig, hur kan en stad vara hög? Alltså är den hög, är det skyskrapor, är det hus, är det murar? Vad är det som gör att den är, en stad är hög? Och jag vet inte riktigt om man tänker sig en fysisk vanlig stad. Men när man tänker sig det här, när man läser det som ett bildspråk, så tror jag att det är ganska klart. För att när man läser berättelsen om bruden som är en stad som en liknelse för någonting annat, då ger det omedelbart mycket mer mening. Och om man läser Johannes beskrivning tillsammans med Gamla testamentet, så öppnar det sig en helt otrolig värld. Så man kan säga som så här: om skökan kallas för Babylon, men egentligen är befolkningen i Rom som berikade sig på de fattiga, så är det naturligt att tänka sig att bruden är det motsatta av det här. Alltså bruden beskrivs då inte som Babylon men som Jerusalem. Och där handlar det om de människor som lever på ett motsatt sätt av hur befolkningen i Rom som levde på den här handeln med slavar bland annat. Och istället så handlar det om människor som lever uppoffrande, självutgivande och i kärlek. Och det är lammets brud. Det är de som har lovat trohet till Jesus Kristus och inte till den här världen. Så jag tror att man med ganska stor säkerhet, eller egentligen väldigt stor säkerhet, kan säga att bruden är Guds folk. Eller om du vill, församlingen eller de heliga, vad man än vill kalla dem. Och om bruden är församlingen, så också staden Jerusalem som beskrivs i den här texten en bild på församlingen. Men innan vi går in i texten så, och beskrivningen av staden, så är det tre ting som jag tänkte att vi skulle lägga märke till. För det första, de församlingarna, alltså alla församlingar så som vi känner dem, är bristfälliga. Och det visste alla i Thyatira, i Pergamus och i Smyrna och de andra församlingarna. De visste det. De visste att det var fattiga, de själva var fattiga, att de hade problem, att de var svaga. Och Johannes visste det naturligtvis också. Han hade ju skrivit varningar och uppmuntringar till alla de här församlingarna. Så, men Jerusalem i den här beskrivningen som vi får här i slutet av uppenbarelseboken är en stad utan brist. Alltså är bruden i den här berättelsen, är församlingen i sitt idealtillstånd, så som Gud har tänkt att vi ska vara, så som vi är inför honom, iklädda hans rättfärdighet, hans helighet. Och så det handlar inte om att alla kristna, alla församlingar är på det här sättet, men det är så det är tänkt att vara. För det andra så är det här en beskrivning både av det vi har och av det som kommer. Så vi har redan en del av det som beskrivs här, och det beskriver Guds önskan, Guds plan. Men när Jesus kommer tillbaka så ska vi få det helt och fullt. Och sen en tredje sak som är viktig att ta med sig, och det är att det här berättelsen om det nya Jerusalem också är beskrivningen av Eden som blir upprättat igen. Så man läser Bibelns första två kapitel, tre kapitel, och ser vad som fanns i Eden, så ser man att det blir upprättat i det nya Jerusalem. Och nu ska vi gå in i texten. Om vi nu säger att vi har identifierat bruden, vad bruden är, vad följer då på det? Jo, för det första så måste vi kunna tolka det som står beskrivet här som bilder. Och med det i åtanke så ska vi läsa nu igenom från det 20 kapitlets 9 vers och läsa igenom den här texten vers för vers och försöka förstå den. Det står så här från 9 versen. En av de 7 änglarna med de 7 skålarna som var fyllda med de 7 sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himmelen från Gud. Det här är verserna som vi har läst då. Och jag tror att vi tänker ofta att församlingen ska ryckas upp till himmelen, att det finns en uppryckelse. Och jag tror att det stämmer, det finns en uppryckelse. Men den här texten säger faktiskt att bruden kommer ner från himmelen och till jorden. Och en stor tanke i hela Bibeln är att det himmelska och det jordiska ska mötas. Att det ska ske en förening mellan de två. Det talas om en ny himmel och en ny jord. Och ibland så tror jag att vi sätter fokus på det himmelska på bekostnad av det jordiska. Jag tror att vi gör väl att ha med jorden i vårt himmelska perspektiv, om man säger så. För det står här att staden Jerusalem kommer ner från himmelen, från Gud. Och så står det: den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Och att församlingen har Guds härlighet, det är ett mirakel. För Bibeln säger att Fadern, Sonen och Anden har härlighet och att de vill ge den härligheten till människorna. Och det här vi ser det. Det som Adam och Eva hade i Eden, det som fanns i tabernaklet, som fanns i templet, det finns idag i Guds folk och det ska finnas ännu mer i Guds folk. Och står det i den 12 versen: staden hade en stor och hög mur med 12 portar och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på lammets 12 apostlar. Så portarna har alltså namnen på Israels stammar och grundstenarna har namnen på de 12 apostlarna. Och det här nämns då sida vid sida, direkt efter varandra. Och det tror jag är en bild på att det här handlar om både gamla testamentets och nya testamentets folk, både judar och hedningar, både det vi möter i före Kristus och efter Kristus. Och så står det: och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred, och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd och bredd och höjd var lika. Och det är just det här bland annat som gör att jag inte tror att Jerusalem är en fysisk stad som ska komma. Men varför står det att staden var lika hög som bred som lång? Jo, det man ser i skriften är att både tabernaklet och templet så var det allra heligaste, alltså rummet där Guds härlighet bodde och Gud tronade, var en perfekt kub. Det var olika mått i tabernaklet och templet, men de var helt kubiska. Och jag tror att det Johannes försöker säga här är att Guds folk är platsen där Gud bor. Det nya Jerusalem är det allra heligaste, det är uppfyllelsen av vad tabernaklet och templet var tänkt att vara. Och så står det i 17 versen: han mätte också dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld som liknade rent glas. Och när det nya Jerusalem beskrivs med så många ädelstenar med guld och liknande, så handlar det om värde och om skönhet och om renhet. Det finns inget guld idag som liknar rent glas, men jag tror ändå att vi alla förstår den här bilden. Det är någonting som är heligt, vackert och rent. Och det innebär att det finns ingen synd där, det finns ingen orenhet. Alltså hon, bruden, är redo för sin brudgum. Och den, alltså staden, är en plats där Guds härlighet kan bo. Och det ser man i de kommande verserna också, det här med heligheten och skönheten och värdet. För det står så här från den 19:e versen. Stadsmurens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. De 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje port var gjord av en enda pärla och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Och det är från det här uttrycket som pärleporten, det är härifrån som det här uttrycket pärleporten kommer, att stadens portar är gjorda av en pärla. Jag tänkte kanske vi ska avsluta det här programmet med den sången, han ska öppna pärleporten. Och ofta så har vi ju tänkt oss att det är så här himmelen ser ut, eller hur? Vi ska vandra på gator av rent guld, vi ska gå in genom pärleporten och så vidare. Men så har jag ju sagt nu att det här är en bildlig framställning av församlingens härlighet. Så vilket är det? Är det här en beskrivning av vad församlingen är här och nu eller vad församlingen är tänkt att vara? Eller är det en beskrivning av härligheten som vi ska få uppleva i tusenårsriket, eller handlar det om härligheten som vi ska uppleva i evigheten? Och jag tror att svaret på det är ja. Jag tror nämligen att de här bilderna går in i varandra och Johannes låter de bilderna möta varandra utan några problem. Det är hans avsikt att visa att de här sakerna hänger ihop. Så när vi säger att vi ska gå in genom pärleporten så hoppas jag att vi alla förstår att det inte är en bokstavlig pärleport vi talar om. Vi använder våra ord för att beskriva en himmelsk verklighet. Och jag säger inte med det att evigheten inte kommer vara fysisk och påtaglig. Att vi bara kommer vara en andlig sfär där allting är ande. Tvärtom så tror jag att det vi går in i är både himmelskt och jordiskt. Himmel och jord ska mötas. Men samtidigt så är våra ord för fattiga för att kunna beskriva det här. För en fattig man från Smyrna i mindre Asien på Johannes tid som grät sig igenom sin vardag på grund av förföljelse och motgångar och fattigdom, så ger det mening att säga på det här sättet att Gud ska torka varje tår som det står om i Johannes uppenbarelse. Men för en slav under den amerikanska slaveritiden så uttrycks det kanske på ett annat sätt, som i den gamla Negro Spiritual som säger så här: free at last, I thank God I'm free at last. Och vad är det då där för oss? Kanske det tanken på en värld i harmoni, utan klimatkatastrofer, utan rasmotsättningar, krig och sådana saker. Det är olika ord för att beskriva vad Guds tanke är, vad Guds plan är för församlingen och för världen, för jorden. Den 22:a versen säger: något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Och man kunde ha haft många bibelstudier om templet och dess betydelse, och det kan hända att jag kommer ha det i framtiden. Men templet, det var platsen där Gud kunde bo och människan kunde möta honom. Men i staden Jerusalem, så den nya staden Jerusalem alltså, så behövs det inget tempel. För staden är ett tempel och Gud och lammet är ett tempel. De är själva mötesplatsen. Det är det templet handlar om, att det ska finnas en mötesplats mellan Gud och människor. Och tillsammans med templet så finns också den här tanken om Guds härlighet som bodde i templet. I den 23:e versen så står det: staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet, och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och att skilja Gud allsmäktig från lammet är nästan omöjligt i den här texten. De talas om varandra och det tror jag är med avsikt. Jag tror att fadern och sonen fungerar tillsammans. De är templet, de är ljuset för den här staden, för bruden. Och jag ska inte gå in mer på det där, för att vi gör bara en ytlig touch här i den här texten. Men Den 25:e versen säger så här: dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där, och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändligheter och lögn, utan bara de som är skrivna i Lammets bok som tillhör Lammet. Och Babylon, när vi läste beskrivningen av det i förra programmet, så var det en stad full av orenheter och av lögn. Men det Gud önskar och det Gud har lovat, det är en plats där orenheten hålls utanför. Och med den här versen, den 27:e, så slutar kapitel 20. Och så går vi in i det 21:a kapitlet, och där ska vi ta med också det sista där. Där det står i den första versen: och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Så Gud och Lammet har alltså en gemensam tron, om du vill det. De regerar tillsammans. Och det här är Edens symbolik, det här med floden med levande vatten. I Eden så fanns det en ström som gick ut i fyra riktningar och vattnade jorden runt lustgården och gick ut över hela jorden. Och i Guds plan så finns en liknande ström som går ut från hans stad, hans brud, hans folk, hans himmel, vad du än vill kalla det för, och som ger liv till jorden. Och så säger den andra versen: mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt, och trädets löv ger läkedom åt folken. Och det här är också Edens symbolik. Livets träd stod i Edens lustgård, och Adam och Eva slängdes ut. De fick inte komma till livets träd. Och sedan dess så har livets träd varit dolt från människan, varit otillgängligt. Men i Jesus Kristus så får vi igen tillgång till livets träd. Vi får ta del av hans liv. Han ger liv till sitt folk. Och så fortsätter han och säger: och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. Det är alltså inte två olika troner för Gud och Lammet. Därför att vi tror på en Gud som regerar, och den enda Gud är Fader, Son och den helige Ande. Men förbannelsen, som det står om här, ingen förbannelse ska finnas mer. För förbannelsen kom in med Adam och Evas fall, men i Kristus så är den förbannelsen borta. Och den 4:e versen säger: de ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Det här handlar om prästsymboliken. Det var prästerna som bar Guds namn på sin panna. Och nu så är alla som tjänar Gud hans präster. Och så till sist den 5:e versen står det: ingen natt ska finnas mer, och de behöver inte lampors sken eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Och när man läser om Guds folk som präster, som vi gjorde i förra versen, så hänger det nästan alltid ihop med dem som kungar. Och här står det: de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Det här är två titlar som kommer tillbaka gång på gång. Och som konklusion, vad ska man säga då? Jo, vad ska man säga om bruden som är Jerusalem, som är församlingen, som är himmelen, som är den nya himmelen och nya jorden? Det här är bilder som flyter ihop, och som jag sa så tror jag att Johannes låter dem flyta ihop med vilja. Han vill visa kopplingarna mellan det som var, nämligen Guds plan och vilja för Eden och templet och Jerusalem, det som vi läste om i Gamla testamentet, om Israels folk. Han kopplar det med det som är, nämligen församlingens funktion och position nu och här i tiden. Och med det som kommer, nämligen målet med Guds folk, den evigheten där himmel och jord ska mötas. Det är därför han använder det här språket, för att visa hur Guds plan på alla nivåer når sitt mål. Och till sist så vill jag dra uppmärksamheten mot det som jag började med att tala om i förra programmet, nämligen kontrasten mellan den prostituerade kvinnan i kapitel 17-19 och bruden i kapitel 21-22. Därför jag tror att det här är nyckeln till vad Johannes vill förmedla. De representerar två olika kulturer, två olika livsstilar, som kommer från att de har två olika förhållanden till två olika gudar. Sjökan har ett prostituerat förhållande till vilddjuret som får sin makt från draken. Bruden har ett äktenskapsförhållande till Lammet som har fått sin tron från Gud den allsmäktige. Det är vad Johannes uppenbarelse handlar om. För det vi ser i vår tid, och som Johannes församlingar står i fara för att se, det var att det romerska sättet att leva, den världsliga kulturen, det var frestande. Man blev rik om man lydde kejsaren. Man fick fler möjligheter att arbeta, fler möjligheter att leva. Varför kunde vi inte bara göra som alla andra? Och samtidigt som församlingen, så som den såg ut, så var ju den svag och marginaliserad och fattig och förföljd och en liten grupp. Det fanns ingenting attraktivt med den. Men det Johannes gör här är att han avslöjar de bakomliggande krafterna. Och det tror jag att vi också behöver göra i vår tid. Vi behöver se det som andra inte ser, så att vi inte blir förförda av skökan utan blir istället förtrollade av bruden och älskar bruden som Kristus har älskat sin församling och gett sitt liv för den. Och att vi är trofasta som lammets brud. Det är budskapet här. Och det här var dagens bibelstudium, och nästa gång så blir det sista programmet i den här serien. Och då ska vi se på de krig, det dom och det helvete som det talas om i uppenbarelseboken. Vad är Harmageddon och hur Gud vinner seger över ondskan? Det blir nästa program. Ja, då tänkte jag att vi skulle lyssna på den här sången. Han har öppnat pärleporten med Maranataförsamlingen från albumet Han fann mig, inspelad någon gång på 70-talet tror jag. Den ligger också på Spotify och YouTube om du söker på det, Maranataförsamlingen och Han fann mig, så hittar du den där. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Vi har sänt det här programmet över Stockholm och Örebro närradio också. Var gärna med och sprid de här programmen vidare om du tycker att det är intressant. Du kan komma i kontakt med oss via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Halleluja, pris för Gud. Som en härlig